yeah, you always there for me. Oh yeah, yeah. We can get away, sail away, never be afraid, and never come back.
Välkomna till Diasporan podcast. Vi är podcasten av Diasporan om Diasporan. Vi samlar och berättar berättelser om människor ifrån den afrikanska diasporan med navet i Skandinavien.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av Diasporan podcast. Idag har vi med oss ingen mindre än Brian Massa. Välkommen Brian.
Tack så mycket Mr. Paddins.
Hur känns det att vara här?
Ah, spännande faktiskt. Det ska bli kul att få snacka av sig lite.
Härligt, härligt. Du är här idag i olika typer av form. Du har ju spelat fotboll på en professionell nivå. Och idag är du en av de mest framgångsrika influencers vi har i Sverige. Med en internationell följarskara.
Stämmer.
Precis. Jag är lite nyfiken. Skulle du kunna bara ta oss tillbaka till din fotboll och din fotbollskarriär? Hur började det liksom?
Ja, alltså jag började ju spela fotboll när jag var 5 år gammal. Född och uppvuxen i Rinkeby. Förort här i Stockholm. För er som inte vet. Och så började jag spela i Vasalund. Ett lag där många från Rinkeby till Tensta väljer att spela. Och ja, jag hittade intresset. Var duktig på det. Tiden gick. Började spela juniorallsvenska med Vasalund. Bytte lag där lite mellan. Sen var det dags för A-lagsfotboll. Och då hoppade jag in i division 3 var det. Med Råsunda. Gjorde en bra säsong. 18 mål på 20 matcher. Fick intresse från Upplands Väsby. Eller Väsby United. Som laget hette då. Finns inte kvar. De spelade division 1. Så att, bytte lag. Började spela där. Där gick det också bra. Gjorde 11 mål. Den första säsongen. Och så fick jag lite intresse från andra klubbar. Som AIK, Kalmar. Men det blev inte av. Jag hade en agent. Vi kom inte riktigt så bra överens. Så jag fortsatte spela i division 1 och bytte lag till Vasalund. Och därefter så gick det lite mer neråt. Karlberg, division 2. Och så därefter Vallsta Syrianska i division 1.
Vart kan bli skol mellan dig och agenten? Liksom man hör ofta det här. Man vet att det är liksom agenten behöver fotbollsspelare och fotbollsspelaren behöver agenten. Men det är klart, det är synergier som ska funka. Vad var ditt bekymmer?
Nu vill jag inte nämna några namn. Jag vill inte hänga ut någon. Men den här agenten hade ju ganska många spelare, vad jag förstod. Och sen var jag ganska ung. Du vet, det är lätt att man lyssnar och tar till sig från de äldre. Men jag skulle säga att skon klämdes väl. Alltså, kontakten var väl inte den bästa. När man försökte nå honom så var han seg på att svara eftersom han då hade flera spelare som han hade hand om. Men det jag aldrig kommer glömma, det var när jag satt i möte med AIK och Björn Westerström. Satt där utan agenten och fick ett kontraktsförslag. Ville ta det men kunde inte ta det för att agenten inte var med mig. Så presenterade jag för honom, skickade över det till honom. Nästa jag vet, typ någon vecka efter, så finns inte kontraktet kvar. Så att jag tror att han inte fick den biten av kakan som han ville ha. Och så fick det bli Vasalund för mig.
Vasalund är inte illa pinkat det heller.
Nej, det är okej. Okay, men det är så svårt, Colin. Förstår? Det är så svårt när du spelar i division 1. Får 4-5 lax. Tränar klockan 3 på dagen och är 23 bast. Det är så här, you gotta make a living. Och du kan inte jobba när du ska träna klockan 15.00 på dagen. Så att det är därför man liksom. Så efter, ska jag fortsätta eller ska jag inte fortsätta?
Det är klart. Nej, men det är intressant. Jag tycker alltid sånt här är så spännande. Och det är så kul när man både som journalist och privatperson pratar med er som har spelat. Framförallt fotboll. När ni tjänar en del pengar och när det är sin egen lilla cirkus. Exakt. Mer eller mindre.
Ja, men precis. Så är det.
Och i samma veva så började du ju väldigt mycket med sociala medier, vad jag förstått. Du var väldigt tidig med det här med YouTube-channel och hela den biten. Var kom det intresset ifrån?
Ja, det är en bra fråga. Jag har alltid tyckt om att vara aktiv, alltså speciellt då på nätet, internet. Back in the days när jag skapade min YouTube-kanal, då kan det ha varit 2007, då fanns inte Instagram eller Facebook. Eller jo, Facebook hade ju precis lanserat 2006 någon gång. Men jag bara tyckte det var kul. Sen när Instagram kom, ja, men då tog jag det till nästa nivå. Nike hade någon tävling på Facebook där man skulle så här, posta upp lite fotbollstricks och grejer. Jag är fortfarande fotbollsspelare, så jag gick med i tävlingen, postade lite. Folk började lajka min fanpage på Facebook. Och det var lite så jag kom in i det här faktiskt. Via Nike, helt enkelt.
Amerika är favoritmärket, om jag förstår rätt.
Ja, Nike och Adidas. Två stora brands. Men ja, det var väl så det gick till. Alltså. Började posta. De hade ju en tävling som sagt. Åkte med till London. Spelade lite fotboll där, kom tillbaka och så fortsatte jag bara vara aktiv på Instagram, Twitter. Inte så mycket nu då, Twitter, men mycket Instagram. Och så har det bara växt. Folk har börjat följa. Bara kul liksom.
Precis, och jag tycker det är väldigt intressant för att oftast är det så, precis som du beskriver din fotbollskarriär, att risken finns att det kan gå väldigt snett också. Att man faller helt utanför systemet.
Ja.
Ja, men man kanske inte satsar på skolan eller man har gjort det helhjärtat på fotbollen eller man kanske är kvar och drömmer liksom.
Ja, nej, men det är klart, jag ska inte säga att det var enkelt att gå vidare från fotbollen. Alltså, det var allt jag gjorde från 5 till 23. Bara spela fotboll, gav 100%. Så när jag väl slutade, det var ganska svårt ändå. Alltså, man hade ett frågetecken på huvudet och bara, okej, vad fan ska jag göra nu? Ska jag börja jobba eller ska jag börja plugga? Vad fan ska jag göra? Och jag tror att många går igenom det. Och det är inte lätt det gäller bara att vara stark och hitta eller finna ett intresse någon annanstans. Och bara gå vidare, för att fotbollen är inte allt. Men det är lätt att man tror det när man växer upp i förorten och drömmer om att spela i de stora ligorna. Man liksom tror att det är allting, men det finns så mycket mer i livet än bara fotboll.
Precis. Det är intressant just det här med sociala medier och dess utveckling. Vad jag har förstått och vad jag har sett så är du ju representant för JD Sports sko- och klädkedja.
Ja, bland annat.
Skulle du kunna ta oss igenom där när JD hörde av sig eller hur det var liksom? För jag menar, det är ändå rätt stort att vara
Ja, jo, det
ansett utåt för JD Sports.
Ja, nej, men som jag sa, jag har jobbat på med Instagram sedan typ 2011. Och alltid postat bilder liksom, från min vardag och bara postat vanligt innehåll. Men sen slog det mig så här att typ, jag tror att det var kanske 2017, att alltså jag borde nyttja min plattform på ett bättre sätt än att bara posta vad som helst. Liksom. Och då började jag ta lite mer bilder med liksom kvalitet, systemkamera och hela det köret. Och så hade andan precis börjat, så jag tänkte att jag hoppar på det här tåget och kollar vad det kan leda till. För jag har ju varit sponsrad tidigare när jag spelade fotboll. Då var jag sponsrad av Nike. Jag tyckte om det var nice. Jag fick grejer. Istället för att köpa Air Max 1 och 5, du får det. Så jag tänkte, fan, jag hoppar på det här tåget. Och så började jag fota med en vän till mig. Det var ganska tufft i början. Det var inte så många som ville samarbeta, det var inte så många som ville sponsra. Men vi fortsatte fota och så helt plötsligt så började folk höra av sig och bara, men du, om du skickar det här, kan du posta det här? Och sen kan man börja ta betalt också, så att det är sjukt kul. Och just det här med JD, det är också som en liten dröm för mig, precis som Nike. Eftersom jag var på den första JD-butiken 2003. Och jag minns, jag kollade på fotbollsskor, de hade alla möjliga färger. Och här i Sverige, Stadium, vi hade typ en färg. På med Curl Vapor, som skon hette. Så jag kommer aldrig glömma JD. Så sen är jag liksom, nu när jag får vara sponsrad av dem och samarbeta med dem, det är som en dröm. Det är som en dröm. De har ju många som de samarbetar med. Anthony Joshua, ansikte utåt. Och bara få vara en del av det teamet, det är sjukt kul och någonting jag verkligen uppskattar.
Har du träffat Joshua?
Nej, det har jag inte.
Men träffas ni någonting, ni som är ambassadörer för?
Ja, så jag vet inte om jag får säga det här, men kör bara. Nu, vad är det, slutet på månaden, 21 juli, eller om det var 27, då ska de ha ett event i Paris under helgen. så här damfotbolls-VM. Och jag har varit bjuden, men jag ska kolla om det är aktuellt. Jag väntar ju barn 12 juli, så att får se om det blir.
Grattis till tillskottet som kommer snart.
Tusen tack.
Spännande tider. Och när vi ändå är inne på det, hur känns det? Liksom pappalivet och hela den biten?
Wow, det känns sjukt. Ibland känns det overkligt. Så att man väntar en miniversion av sig själv, det är helt sinnes. Spännande.
Nej, men jag har många vänner just nu i min omgivning som både gifter sig och skaffar barn. Jag är inte där än på långa vägar. Ja, det är en annan historia.
Det är ingen stress.
Och att leva som influencer, tänker jag. Vilka kan vara de stora utmaningarna i att leva i, alltså, så offentligt hela tiden? Man delar ju med sig väldigt mycket av sitt liv.
Ja, alltså, nej, men som jag sa tidigare, tycker jag att det är kul att dela med. Alltså, det är kul att dela med sig av sin vardag och saker man gör. Det jag kan tycka är utmanande med att vara influencer är att man hela tiden måste vara aktiv. Och det kan ibland vara jobbigt. Det kan vara så att man går 3 dagar utan att posta någonting och så får man känna av den här stressen. Fan, man ska posta någonting. Jag måste vara aktiv. Man kanske får hem grejer, man har inte hunnit posta. Då måste man posta. Så att det är det som är jobbigt, att hela tiden ladda upp innehåll. Och ju segare man är med att ladda upp innehåll, desto mer samlar du på dig. För det kommer bara mer och mer grejer. Så måste du lägga in en växel. Så att det är väl det som är jobbigt. Men alltså Elsa, hon har varit sjukt stöttande. Hon ställer upp ibland när jag behöver fota och sådär. Jag vet att jag har några vänner som inte har en lika bra relation till sin tjej när det gäller just det här. Det kan vara så att de inte orkar ställa upp och så vidare. Men inte i mitt fall.
Nu är härligt. Hur har stödet varit från framförallt familj, alltså föräldrar, när det kommer till det här med sociala medier? Jag tänker att en annan generation, du är av afrikanskt påbrå, som alla är här i studion. Liksom, vad säger
föräldrarna? Nej, ingenting faktiskt. Ingenting speciellt. De tycker bara det är kul. Och liksom, de får se mig få saker istället för att köpa saker. De ser det som en kul grej. Och oftast när jag har saker över eller kläder som jag tröttnar på, så passar jag över till farsan ibland och sådär. Så att det är bara nice. Men de är inte så här old school. Nej, du får inte posta det här, eller du kan inte göra si eller så. Utan de låter mig göra min grej. Och det är någonting som jag verkligen uppskattar. Att jag hela tiden fått vara mig själv. Allt från att tatuera hela ryggen och armarna till att bara få göra det jag vill med mitt liv.
Det är härligt. Människorna kring fotbollsvärlden, fotbollssverige framförallt, du var ju ändå trots allt rätt så duktig. Om AIK ändå vill slägga fram ett kontrakt, då håller man nog ändå en rätt bra nivå. Brukar du få samtal om att man ska inte göra comeback, så att du köra lite grann?
Ja, den där frågan, den dyker upp nästan hela tiden. I början var det ganska jobbigt. När man fick den frågan så ville man inte bli påmind om fotbollen, så man försökte gå vidare. Men nu när jag verkligen har gått vidare och tagit det steget från fotbollen, så blir jag inte lika så här, vad ska man säga? Jag får inte lika mycket ångest när jag hör den frågan. Men det är mer så här, nej, jag har gått vidare, jag är inte intresserad av att spela i division 1 eller de lägre divisionerna. Jag säger alltid att när man spelar i de lägre divisionerna så blir det också mer latch. Det är liksom inte lika seriöst. Och så fort den seriösa försvinner, då tycker jag det är tråkigt. Jag brukar säga det kan vara så att du på träning, du väntar ett inlägg, inlägget flyger åt helvete, du är tråkigt seriösa. Det blir bara tråkigt. Så att frågan, den kommer upp ofta, senast bara för någon vecka sedan. Men jag känner att jag har gått vidare för fotbollen. Det var kul så länge det var, men det finns så mycket annat i livet.
Precis. Förutom att få saker att vara ambassadör, vilka mer dörrar har öppnats för dig som influencer som kanske inte hade gjort ifall du varit fotbollsspelare?
Det är en riktigt bra fråga. Jag har knutit många nya kontakter. Som det skulle vara så att jag kanske vill söka jobb i framtiden, så har jag lättare för det nu. skulle nog säga att allmänt, alltså det är bara nice att vara bland folk som också har en nice roll liksom, när det kommer till marknadsföring och sociala medier. Så att, ja, jag vet inte om jag svarar på din fråga där, men jag tycker det roligaste är väl att knyta nya kontakter och träffa nya människor. Vilket man får göra ganska mycket.
Ja, för jag kommer ihåg när jag och du träffades första gången. Jag trodde det var i samband med någon dagsfest eller någonting.
Ja, det var någon utgång.
På slaktis där. Ja, och så hängde vi.
Ja.
Ja. Alltså, vi käkade ju mat också, kommer jag ihåg.
Ja, det är lite shit.
Nej, men det var en lång dag.
Ja, jag tror att det var 2014.
Ja, jag var ny. Jag var, nej, 2016 var det.
16,
ja. 16, jag var ny i Stockholm.
Samma 16.
Nej, men så gick jag in, för jag visste vem du var som fotbollsspelare. Men jag hade precis året innan börjat använda Instagram.
Mm.
Och så bara gick jag in och så kollade jag liksom. Och tänkte, shit, så har de hur många följare som helst liksom.
Mm.
Jag förstod inte det där på den tiden så mycket. Nu använder jag ju också Instagram som ett redskap.
Mm.
Men jag har alltid tyckt att det är, väldigt intressant.
Ja, det finns mycket att hämta alltså. Just när det gäller sociala medier.
Och min fråga till dig är, vad är det som har gjort dig så unik? Dels för att du är en gammal fotbollsspelare. Du har också afrikansk härkomst. Idag i Sverige när man pratar med influencers. Alltså, Bianca Ingrosso är ju den första man tänker på direkt när det gäller influencers. Och det känns nästan som att framförallt tjejer i Sverige har någon form av, inte ensamrätt, men du förstår vad jag menar, liksom, att det är den första tanken som dyker upp. Vad var det som gör just dig så unik, tror du själv?
Jag tror att det som gör mig unik är att jag är en viktig influencer. Då gör jag så här med fingrarna för att jag har inte deltagit i Paradise Hotel eller Ex on the Beach och alla de där dokusåporna. Jag har alltid varit mig själv och det är många som är sig själva. Men det är då att göra det på rätt sätt och verkligen tro på sig själv. Jag drev en blogg 2010. Typ i 3 år. Och när jag började med det, då var det ganska många som skrattade åt mig. En kille som bloggade, vad är det här? Men det har ju visat sig att det har ju bara blivit bra. Alltså jag har bara fått bra grejer utav det. Något år efter blev jag sponsrad av Nike och du vet. Hela det köret. Så att många ser inte det här med att liksom, ja, man ska våga vara sig själv och våga göra sin egna grej. Och det kommer bara bra grejer utav det om du...
Men jag tycker det är så intressant att du säger det. En kille som bloggar.
Ja.
I och med att jag säger det igen, och det är utan att bara försöka vara stigmatiserande. Men vi kommer från afrikanska diasporan, där man var man och där man var kvinna. Vissa roller är väldigt segmenterade, va?
Mm.
Man säger det Afrika tydligt, liksom. Män ska inte tänka så mycket på utseende och sådana här saker. Posta grejer, utan det är tjejer som gör sånt.
Ja.
Jag kan själv känna igen det där eftersom jag är skrivande journalist och jag skriver mycket krönikor.
Mm.
Sen har jag skrivit om saker som killar generellt inte diskuterar.
Nej, okej.
Okay. Jag har också fått den där reaktionen.
Men det är ju det som gör det speciellt. Det är ju det som gör det speciellt när man sticker, alltså du är utanför den här vanliga, vad ska man säga, du gör din egna grej och du gör inte det normala liksom.
Precis. Du nämnde Ex on the Beach, Paradise Hotel, dokusåpor och hela den biten. Finns det tv-program som har hört av sig till dig, typ Let's Dance och sådana här? Liksom?
Nej. Inget sånt faktiskt inte. Nej.
Om du fick välja valfritt tv-program att vara med i, alltså Gladiatorerna, alltså Fångarna på fortet, Robinson, vilket hade du valt? Vad tror du är liksom, det här hade jag kunnat göra, det här var min grej?
Jag tror du nämnde det. Gladiatorerna. Det hade varit roligt att utmana dem. Alltså. Eftersom man har spelat fotboll på elitnivå och ändå är ganska tränad, så hade det varit roligt att utmana dem där. Gladiatorerna faktiskt. Slå rekorden.
Spännande. Vi får se om de ringer efter att de lyssnar på det här. I sociala medier så du postar mycket om din relation med Är det fästman eller är det fru?
Fästman.
Det är fästman. Yes. A mom to your son to be också.
Mm.
Skulle du kunna beskriva ert samarbete? För att så som jag har sett det i sociala medier, att ni har ju ett väldigt bra samarbete. Ni driver ju en YouTube-kanal tillsammans också.
Ja, det stämmer. Det stämmer. Jag har inte varit så aktiva nu på senaste tiden, men ja, det gör vi.
Precis. Och så som man kan förstå är att hon har ju haft en väldigt viktig roll och en väldigt stor inverkan hos dig.
Mm.
Liksom, skulle du kunna beskriva mig liksom, det samarbetet? Liksom, och vad är hennes styrning? Vilka egenskaper har hon liksom, som lyfter dig och vice versa? Liksom?
Ja, alltså jag skulle nog säga att hon är ju väldigt omtänksam som person. Och hon bryr sig om sina nära och kära väldigt mycket. Och jag träffade ju henne för 5 år sedan första gången. Och det var typ då jag hade precis slutat med fotbollen. Så att hon kom in i mitt liv när jag liksom inte var på topp. Och att hon ändå var vid min sida, det betydde ganska mycket för mig. Och sen att man har fått växa med den här personen och lära känna henne på ett helt annat plan. Hon är väldigt speciell. För det vet själv när jag var ute och festade, vad var det 2016-15? Man ser samma folk varje helg. Varje helg och folk försöker haffa på varandra och liknande. Så att, nej, det känns skönt att man har hittat rätt. Och som jag sa tidigare, hon har alltid stöttat mig sen med att ta bilder. Om det är så att jag behöver fota för något företag eller så, så är hon där. Och hon var med mina lows och hon är med mina highs. Men vi kompletterade med varandra väldigt bra. Hon fick mig att börja plugga för 2 år sedan. Hade aldrig tänkt göra egentligen. Men hon visade mig att det fanns schyssta utbildningar. Och just digital marknadsföring. Det jag håller på Instagram och sådär. Visade hon upp för mig och bara shit, det här måste jag göra. Det här måste jag ansöka. Kom jag in och så tar jag examen nu. 2 dagar. Så, riktigt, riktigt bra att jag träffade henne. Verkligen.
Vad betyder den afrikanska diasporan för dig?
Att du vet vart du kommer ifrån. Att du ändå, oavsett vart du befinner dig eller vad du går igenom, att du ändå någonstans vet vart du kommer ifrån. Att du inte tappar bort dig själv och är någon du egentligen inte är. Liksom. Det är klart jag förstår att man ibland i vissa situationer måste anpassa sig och liknande. Men att du alltid är dig själv och kommer ihåg var dina rätter ligger. Och att du representerar dina rätter.
Precis, och du, vem av dina föräldrar är som är från Uganda?
Det är min pappa.
Min pappa. Mm. Och har du varit i Uganda?
Nej, jag skulle åka när jag var yngre flera gånger, men det blev aldrig av just fotbollen. På vintrarna hade vi tänkt åka flera gånger, men bara haft inomhusturneringar. Sen skulle vi åka nu den här sommaren, men nu blir ju andra planer för att möta barn. Så det har alltid dykt upp saker. Sen har jag åkt annanstans, jag åkte till USA och andra ställen. Men jag har alltid känt att när jag åkte till Uganda, då vill jag åka med ett lugn. Jag vill inte känna att jag är där i 1 vecka eller 2 och sen behöver åka hem igen. Jag vill bara vara där typ en hel månad utan stress. Så jag måste åka dit. Jag ska åka dit.
Och hur tror du att det kommer påverkat. Vad tror du att det kommer att ha för inverkan på det? Du pratar om att du kommer att komma ihåg var man kommer ifrån.
Mm.
Man hör många historier. Jag själv har inte varit tillbaka sen jag kom till Sverige. Jag kom 1994, då var jag 3 år gammal.
Mm.
Och lik dig, det kom andra saker. Mina föräldrar har åkt och min pappa pratade väldigt mycket om det här med att det finns väldigt mycket att hämta där borta. Det är duktiga i Sverige. Sverige är ju vårt uppväxtland.
Yes.
Men Uganda är ditt fall, och Kongo, Angola är mitt fall, är våra hemländer.
Yes.
Så jag brukar tänka väldigt mycket på det här liksom, vad som kommer hända med själen. Mm. När man väl är där, när man får uppleva det där som en annan gäst hade sagt är skrönor, historier.
Nej, men det som du säger, alltså jag, som jag sa tidigare, jag har ju rest mycket nu senaste året. Men då har man också, det har varit en annan typ av resa, man har festat och liknande. Och jag känner inte att det är det jag vill göra när jag åker till Uganda. Jag vill inte åka dit för att festa och bara gå loss. Utan jag vill åka dit för att verkligen, ja men, se vart jag verkligen kommer ifrån. Och det jag tror en sån resa kan Alltså ge mig, det är väl ett helt annat perspektiv. Och bara en klarare bild på vem jag är och vart min pappa liksom kommer ifrån och hur långt han också har kommit. Liksom. Träffa mina kusiner, mina släktingar, de har ju varit här i Sverige, men att ändå få se hur de har det också. Så att nej, jag måste nästan åka dit snart.
Härligt. Vilka har varit dina förebilder när du var yngre? Har du några förebilder liksom, som du såg upp till?
Ja, alltså jag spelade ju fotboll. Så att det var ju de här fotbollsspelarna som vanligt. Alltid tyckte om Cristiano Ronaldo. Minst när man kollar hemma med farsan på hans matcher. Han spelade United Kanal Plus och det var så här. Vi hade inte abonnerat på Kanal Plus och det var så här. Ni vet vad jag pratar om, eller? Nej, ja. Så att Cristiano Ronaldo, just för att han är, alltså han är väldigt stark som person, och han kanske inte är lika begåvad som Messi till exempel, men han tränar alltid hårt och ger allt, och det är någonting som jag verkligen ser upp till och har sett upp till sedan jag var väldigt ung. Men går man ännu mer way back, ja, det är klart, föräldrarna, alltså att de ändå har tagit sig hit från Sovjet där de träffades och liksom bara fostrat tre barn. Så de har varit stora förebilder i mitt liv. Min mamma alltid liksom, ja, men sagt till mig när jag gjort fel saker eller tagit fel beslut och rättat mig. Men också med, alltså, ja, förebild och förebild, men att man ändå någonstans själv vet vad som krävs och förväntas av den. Jag känner när vi snackar om det idag, att dagens ungdomar saknar förebilder. Det känns som att folk inte riktigt gör någonting med sitt liv idag. Jag vet inte om det beror på sociala medier. Men det är en helt annan generation som kommer upp nu. Jag åkte förbi någon fotbollsplan för någon dag sedan. Det såg inga barn på planen, de var helt tom. Det var inte så när vi växte upp. Så att, det är synd att det är ett helt annat klimat. Så det känns som att det går ner istället för uppåt.
Ja, det är väldigt intressant det du säger. Om just det här med förebilder. Vi pratar väldigt mycket om det vi som har gjort det här podden. Mm. Det är inte av alla att vi har gjort den här podden. För att vi vill skapa förutsättningar för att ge barn och ungdomar förebilder. Som de kanske har sett och som de kanske inte har sett. Eller som de kanske inte har haft möjlighet att komma nära in på. Helt enkelt. Vilken del av Sovjet är det din mor kommer från?
Minst, Vitryssland.
Vitryssland?
Ja.
Pratar du ryska?
Alltså jag förstår när någon pratar ryska med mig, men när jag sen ska svara så bryter jag som fan. Men som svar på frågan, när jag pratar inte ryska, jag kan prata, men jag bryter. Jag förstår när någon pratar med mig.
Det är inte så vanligt att man ser ryssar från den afrikanska diasporan liksom.
Black Russian.
Precis. Men det är spännande, det är intressant. Vad skulle du vilja säga till ditt 15-åriga jag?
Det var bra. Bra jobbat. Du har gjort någonting bra. Ja, men du har hittat en annan väg. Jag trodde att du skulle bli fotbollsspelare. Så var inte fallet. Men du hittade något annat. Och gjorde något bra utav det. Och du tappade aldrig bort dig själv riktigt på vägen. Det var vissa tider där man liksom var lite så tveksam. Men nej, du fortsatte göra din grej. Liksom. Oavsett vad andra tyckte och tänkte så gjorde jag min grej.
Och så till den sista här, som jag tycker att den är så viktig. Den är så intressant. Vad är det, ditt råd eller dina tips till barn med rötter ifrån afrikanska diasporan i synnerhet och barn och ungdomar i allmänhet?
Om du vill någonting, gå för det. Ge aldrig upp. Lyssna inte på vad andra tycker och tänker, utan gör din grej. Var fokuserad. jobba hårt så kommer bra grejer att hända. Det kan vara lätt att titta på andra framgångsrika personer och bara, men varför har inte jag det, eller varför gör de si och så, men varför har inte jag det? Ja, men det kanske är för att du fokuserar på mycket annat. Så fokusera på dig själv, gör din grej, så kommer bra saker att komma.
Härligt Brian, vi tackar för att du ville komma förbi och vi hoppas att vi kan ha dig som gäst igen i framtiden. Och vi säger återigen grattis till tillkomsten som komma skall.
Tusen tack.
Så hoppas vi att du hjälper oss att kabla upp detta i dina kanaler också.
Ja då, jag delar, det är inga problem. Det är inga problem.
Tack så jättemycket.
Tack själv, Paulus. We can get away.